Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag vill jag passa på att tipsa om min nya podcast Somna med Sara som nyss släppts. Den innehåller ett enda avsnitt med sövande prat. Första halvan handlar om acceptans och sen övergår monologen till lugnande prat som du inte behöver förhålla dig till. En del av er lyssnare har hört av er och önskat något mindre läskigt än just historiska brott att somna till, men ändå med min röst. Hoppas ni blir hjälpta av det här avsnittet och tipsa gärna anhöriga som har svårt att somna eller bara behöver varva ner. Dagens berättelse görs efter ett tips av Johnny Rönngren. Han ville höra ett avsnitt om Sveriges första brevbomb. Det var fredag eftermiddag den 19 augusti 1904 och Carl Fredrik Lundin såg fram emot en skön sensommarhelg. Hösten närmade sig med stormsteg och det gällde att njuta av de sista varma helgerna. På kontoret på Hamngatan i Stockholm hade han några timmars arbete kvar innan han skulle ta helg. Sekreteraren knackade lätt på dörren och kom in med dagens post. Lundin nickade mot skrivbordet i en van gest och kvinnan som under flera år varit honom behjälplig visste direkt vad han menade. Hon lade högen intill hans pensel, kuvert underst och paket överst. Sen lämnade hon tyst rummet. Lundin sträckte sig efter det översta kollit och drog det till sig. Han granskade det bruna omslagspappret. Men kunde inte på rak arm erinra sig vad det rektangulära paketet skulle kunna innehålla. Inte heller då han rivit av emballaget och såg den lilla trälådan blev han mycket klokare. Inte hade han beställt något i det här formatet. Han pillade de små låskrokarna åt sidan och försökte lyfta bort locket. Det satt fast, nästan som om det var limmat. Vad var detta? Carl Fredrik Lundin tog i och lyckades med stöd av magen skjuta upp locket. Innan han såg vad som låg inuti den mystiska träförpackningen exploderade den. Det var som om blixten slagit ner. Fönsterrutorna krossades och en dörr slogs ur sina fästen. Samtidigt som den väldiga smällen hördes sköt en låga ut ur asken och brände Lundin på armar, händer, hals och ansikte. Han kastade den ifrån sig och sjönk kvidande ihop, ropandes: "Aj, aj, vem kan ha velat mig så illa? Skaffa en läkare." Världens första kända brevbomb hade just smält av. Det dröjde inte länge förrän sjukvårdspersonal och polis var på plats. Lundin var vid liv, men svårt skadad och chockad. Poliskonstaplarna leddes av statsfiskal Gustav Lidberg som var konfunderad över detta nya påfund. Att hitta en gärningsman som inte varit på platsen då dådet utfördes skulle bli svårt. Inte minst eftersom bevismaterialet hade sprängskador. Lidberg och hans mannar insåg att det som gjort bomben så potent var att lådan varit fylld med revolverpatroner och sprängmedel. Pressen skrev spaltmetrar om detta kittlande mystiska dåd mot en välbärgad direktör. Misstankarna riktades mot anarkister och andra falanger med en politisk uppfattning som skilde sig mot den Lundin representerade. Carl Fredrik Lundin överlevde lyckligt nog attentatet och kunde förhöras efter några dagar. En av de första frågorna var om han hade någon fiende. Något som han bestämt hävdade att han inte hade. I samma veva, bara dagar efter attacken mot Lundin, mottog hans företag ett brev. Den korta texten löd: "Du är mogen. Har en före detta arbetare hos dig bestämt." Var det alltså ändå en personlig revansch från någon av Lundins anställda? Snart inkom ännu ett brev som istället riktade misstankarna mot G.F. Valenius, som varit direktör på företaget innan Lundin tillsattes på tjänsten. Polisen kunde dock snabbt avskriva honom från misstankar. Men mycket pekade på att den som skickat brevbomben väl kände till kretsen kring Lundin. Utredningen fortsatte under vintern 1904-1905. Men inga spår ledde till att polisen kom någon gärningsman närmare. Den 4 maj 1905 hände det som inte fick hända. Ytterligare en brevbomb exploderade. Och nu var det 3 posttjänstemän som drabbades av dess kraftfulla verkningar. Parfymflaska som preparerats och lagt tillbaka i sin kartong. Försändelsen hade sedan levererats till adressaten Alfred Valentin, hovrättsnotarie, med förklaringen att det var en reklamprodukt. Men Valentin var inte det minsta intresserad av reklamparfym och skickade därför tillbaka parfymkartongen med återvändande postbud. Kartongen blev liggande på poststationen på Linnégatan i Stockholm. Kanske öppnade posttjänstemännen förpackningen, eller så var det en skakning då någon flyttade på paketet som utlöste bomben. För plötsligt small det. 3 personer som fanns i dess närhet skadades allvarligt. Värst gick det för den postanställde Johan Gottfrid Sundvall, som förlorade 3 fingrar på vänster hand och som fick splitter i både ögon och mun. Återigen stod polisen handfallen. Kunde det vara samma gärningsman som tidigare? Vad hade i så fall Lundin och Valentin gemensamt? När mönstret upprepade sig och ett brev ankom några dagar efter attentatet ökade sannolikheten. Brevet var poststämplat i Berlin och innehöll antisemitism. Valentin benämndes som den judiska parasiten Alfred Valentin. Och den här gången uppgav avsändaren att det var en liga med internationella spioner som låg bakom bomben. Polisen hade trots ännu ett dåd inte kommit ett dugg närmare svaret på gåtan om vem den mystiske bombmannen var. Sen gick åren och polisens resurser fick tillägnas andra färskare brott. Men Gustav Lidberg och hans män tittade, då de hade möjlighet, vidare på fallet med den mystiske brevbombaren. Förhoppningen fanns att en dag lyckas sätta dit denna skickliga men obehagliga gangster. Så hösten 1909 hände det igen. Den 9 oktober fick direktören för Sveriges allmänna exportförening, John Hammar, ett paket. Då han tog av omslagspappret fann han en svart papperscylinder och en utriven första sida av den anarkistiska tidskriften Brand. I samma stund som han skruvade av locket på cylindern så small det. Hammar kastades omkull i explosionen och såg till sin fasa att hans högra hand var en blodig massa. Hammar togs snabbt till sjukhus. Han överlevde bomben men förlorade tumme och pekfinger på högerhanden. Skriverierna om den nya brevbomben vaknade i samma stund som information om attentatet mot John Hammar nådde journalisternas öron. Åren som gått hade givit brevbomberna ett mytiskt skimmer. Men de senaste veckorna hade rykten återigen kommit i svang. Flera stora tidningar hade fått brev skickade till redaktionerna från en person som menade sig vara ordförande för Socialdemokraternas domstol. Personen kallade sig Justus Felix, ungefär den rättvise och lycklige. I breven stod bland annat: "Vi tror på den undergörande verkan av en bomb då och då. Den reformerar hastigt ett uselt kapitalsamhälle." Särskilt är vår uppmärksamhet riktad på det samhällets vampyrer och parasiter som själva ej deltaga ut i det produktiva arbetet, men som uppträder som mäklare vid varuutbytet och därvid nerpressa arbetslönerna för att stoppa oskälig vinst i egen ficka. Med tanke på att ytterligare en brevbomb nu smält av, så togs dessa brev plötsligt på stort allvar. Dagen då brevbomben i Stockholm exploderade så mottog även överdirektör Johan Sjöholm i Göteborg ett paket hem till sin bostad. Eftersom han inte var hemma var det hans son Adrian som tog emot paketet. På följesedeln stod det att paketet innehöll en reservoarpenna som avsändaren lånat och nu önskade få lämna tillbaka. Adrian Sjöholm blev nyfiken och öppnade paketet. Pojken hade osannolik tur. Utlösningstråden hade gått av och ingenting hände när han lyfte på locket. Han tog med sig det lilla paketet till polisen och lämnade in det eftersom han, eller möjligen någon vuxen i hans hem, insåg att det mycket väl kunde vara en brevbomb. Några dagar efter brevbombernas ankomst till Hammar och Sjöholm fick även tidningen Dagen, som var en billighetstidning underställd Aftonbladet, ett brev från Socialdemokraternas domstol. Texten innehöll brevskrivarens anklagelser och den så kallade domen mot den skadade direktören John Hammar. Detta brev var handskrivet och undertecknat med namnet Gustav Malmborg. Någon drog sig till minnes att den anarkistiska tidningen Brand hade publicerat flera artiklar undertecknade just Gustav Malmborg. Det var ju också första sidan till Brand som legat i brevbomben till Hammar. Här måste finnas ett samband. Det gick så långt att polisen tog in tidningens chefredaktör Hinke Berggren till förhör. Men ingenting fanns egentligen som pekade mot honom och han släpptes. Men det var dessa brev som till slut avslöjade bombmannen. Det handskrivna brevet, signerat Gustav Malmborg, tidningspublicerades i sin helhet. Och kort därefter hörde en affärsman vid namn Alf Larsson av sig. Han tyckte att handstilen påminde om en tidigare affärsbekant till honom. Denne man var svensk men bodde sedan några år i London. Polisen i Sverige kontaktade Scotland Yard som gjorde husrannsakan hemma hos svensken som hette Martin Ekenberg. I hans laboratorium fann man sprängämnen och antändningsanordningar samt en liten handpress som kunde kopplas till de första brev som skickades till tidningarna. Bevisen var så graverande att Ekenberg anhölls och häktades. Och det formella arbetet med att få hem Ekenberg till Sverige för en rättegång inleddes. Samtidigt gick polisen igenom denna utlandssvensks tidigare liv. Varför denna ilska mot direktörer? Och vad hade han emot just dessa fyra män som varit adressater till brevbomberna? Martin Ekenberg föddes in i enkla förhållanden i Töreboda, Västergötland, år 1870. Han tycks ha varit något av ett tekniskt geni och mycket av sina kunskaper hade han studerat sig till på egen hand. I 20-årsåldern kom han in på högskolan i Stockholm, nuvarande Stockholms universitet, där han studerade kemi och teknik. Av någon anledning fick han inte någon examen i Stockholm och det kan ha berott på att han fuskade och helt enkelt blev avstängd. En doktorstitel blev det ändå till slut. På universitetet i Königsberg i Tyskland. Ekenberg var en begåvning. Därom råder inga tvivel. Han anställdes i De Lavals experimentfabrik och var med och uppfann en kondensator. Ett sätt att konservera fisk direkt ute på fiskebåtarna. En maskin som utvann olja ur allt från sill till ull. Han var inne på att skapa torrmjölk som kunde skickas till länder på andra sidan jorden. Allt lyckades han inte med till fullo, men många projekt gav goda resultat. Uppfinningsrikedomen var en tillgång. Problemet var att han var så oerhört svår att samarbeta med, speciellt då det kom till investerare. Han förstod helt enkelt inte varför dessa rika män inte ville satsa stora pengar på hans idéer. Carl Fredrik Lundin, som föll offer för den första brevbomben, hade en kort period varit Ekenbergs chef. Samarbetet dem emellan var svårt. Men det som verkligen gjorde Ekenberg rasande var att Lundin skulle ha avrått en investerare i att satsa pengar på Ekenbergs uppfinningar med förklaringen att det inte var idéerna det var fel på, men att Ekenberg var den största djävul som kan tänkas. De andra direktörerna som fått brevbomber av Ekenberg hade dragit sig ur investeringar eller valt att inte gå in med några pengar alls. Ekenberg ska ha ansett att deras agerande var orsak till att han inte fullt ut lyckats med sina egna investeringar och utvecklande av slutprodukten. Men då Martin Ekenberg satt häktad hos Scotland Yard så förnekade han allt. Han sade sig inte alls känna till brevbomberna trots att alla bevis tydligt pekade ut honom. Under tiden i häkte kom polisen även två andra tänkbara brott på spåren och man började misstänka att Martin Ekenberg faktiskt lyckats mörda två personer. Inte med bomber dock, utan med gift. Ekenberg hade nämligen varit gift två gånger och båda dessa unga, friska kvinnor hade dött hastigt och helt oförklarligt. År 1897 hade han gift sig med den 18-åriga Berta Nilsson som dog efter bara ett år. Redan år 1899 gifte Ekenberg om sig med fransyskan Esther Chatelain som dog efter 4 års äktenskap. Hushållerskan som tjänstgjort hos Martin Ekenberg länge förhördes och kunde berätta att han i huset själv hade serverat maten kvällen före både hans hustru dött. Detta stärkte naturligtvis misstankarna mot honom och den svenska polisen började arbeta för att rättegången skulle röra 4 mordförsök och 2 mord. Så långt gick det dock aldrig. Den 24 januari år 1910, kort innan Ekenberg skulle förflyttas till Sverige, avslutades hans liv i cellen där han satt inlåst. En del uppgifter säger att han fick ett slaganfall. Enligt andra tog han sitt liv med ett mycket svårupptäckt gift.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Ja, och det var Sveriges första brevbomb. I tipset skrev Johnny att denne Martin Ekenberg var arketypen av ett ondskefullt geni. Och jag kan inte annat än hålla med. För det tycks inte vara några tvivel om att Ekenberg var duktig på det han gjorde i sin experimentverkstad. Han var med och tog fram föregångarna till sådana uppfinningar som än idag används. Han kunde verkligen problemlösning inom teknik och kemi. Samtidigt tycks han ha varit helt bedrövlig att samarbeta med. För det var inte bara en finansiär som backade ur, utan många. Detta trots att Ekenbergs uppfinningar oftast var bra. Lundin, offret för den första brevbomben, hade ju varit chef för Ekenberg en kort period och kallade ju honom till och med för den största jäveln som kan tänkas. Det skulle varit intressant att få veta varför han tyckte så genuint illa om Martin Ekenberg. Vad var det som hade hänt dem emellan? Men stämmer det att Ekenberg var skyldig till morden på sina båda unga hustrur, så är jag verkligen beredd att hålla med Lundin. Ekenberg tycks inte haft någon som helst respekt för människoliv. Brevbomberna dödade tack och lov inte någon, även om flera personer blev skadade för livet. En av dem var posttjänstemannen Johan Gottfrid Sundvall. Han hade ingenting med Ekenbergs misslyckade projektfinansiering att göra, utan var en vanlig knegare. Just en sån person som Ekenberg sade sig vurma för. Flera av breven till tidningarna handlade ju om överheten som skodde sig på den fattiga arbetaren. Men jag får en känsla av att Ekenbergs socialistiska sida mest handlade om att den passade honom. Hade han själv lyckats lika bra ekonomiskt som direktörerna som mottog brevbomberna, så hade han sannolikt inte sett något fel i den livsstilen. Jag brukar sällan använda ordet psykopat. Jag tycker att vi svänger oss allt för lättvindigt med det ordet. Men just i Ekenbergs fall så skulle det faktiskt kunna vara just så. Det tycks som att allt som inte gick hans väg skylldes på andra. Och han drog sig inte för att döda människor som straff för att de, enligt honom, hade svikit. Trots att bomben på postkontoret med all önskvärd tydlighet visade att bomberna lätt kunde skada andra än det tilltänkta offret, så fortsatte Ekenberg. Även Johan Sjöholms son Adrian kunde skadats allvarligt om det inte blivit fel på utlösningstråden. Förmodligen var Ekenberg genial då det gällde att uppfinna saker. Men han förstod sig förmodligen inte på affärer. Han kunde inte begripa varför män med så god ekonomi som dessa direktörer valde att lämna honom i sticket. I själva verket blev han förmodligen behandlad som vilken uppfinnare som helst i det strategiska spel som pågår i affärsvärlden. Men för Ekenberg så blev affären en personlig kamp som han till slut var tvungen att gå över en gräns för att vinna. Och fruarna då? Vad skulle han vinna på att mörda dem? Ja, det kan jag naturligtvis inte veta, och inte heller vet vi med säkerhet att de faktiskt blev mördade. Men om så var fallet så kanske det enkla skälet är att Ekenberg tröttnade på dem. En person med de drag som till vardags kallas för psykopat kan tycka att detta är den enklaste och smidigaste vägen. Ingen skilsmässa och ingen jobbig exfru att tas med. Dessutom fick han omvärldens sympati som den stackars enklingen. Ekenborg är alltså känd för att ha tillverkat den första kända brevbomben. Det går ju inte att gradera vilket mordvapen som är värst. Men jag tycker att tanken på ett dödligt brev är väldigt obehaglig. Dels är det så oskyldigt. Mottagaren är helt oförberedd på att drabbas av en explosion när brevet eller paketet öppnas. Ondskan kryper bokstavligen in i våra vardagsrum. Och dels är det ju så oerhört lätt hänt att fel person faller offer. Och så var det ju även i Martin Ekenbergs fall. Tre personer på poststationen skadades när Alfred Valentin skickade tillbaka sitt paket oöppnat. Efter att Martin Ekenberg uppfann brevbomben har den tyvärr använts om och om igen. Una-bombaren som härjade i USA under 70-, 80- och 90-talen använde ibland brevbombsmetoden. Så även Lars Tingström, senare känd som bombmannen. År 1977 skickade han en brevbomb som hämnd till en första av en rad fiender. Men frågan är ändå om inte de brev med mjältbrandsporer som skickades i USA 2001 var en ännu värre typ av brevbomb. Den som öppnade brevet fick ingen explosion, bara en liten hög med ljust pulver. Fem människor avled av mjältbrandsinfektioner. Två av dem postanställda, precis som Ekenbergs fall. Tack och lov lyckades myndigheterna och den amerikanska polisen stoppa breven och spridningen av den otroligt smittsamma och ofta dödliga sjukdomen. Men detta sätt att sprida sjukdomar är förmodligen ett hot som alltid kommer hänga över oss. Dessutom är det ännu svårare för säkerhetspersonal att upptäcka lite pulver i en försändelse utan att öppna. När det gäller klassiska brevbomber så finns det ju säkerhetsfolk som går igenom brev och paket till politiker och andra kända personer med en hotbild mot sig. Ofta upptäcks därför brevbomber med sprängämnen innan de har hunnit göra någon skada. Tack och lov så är det biologiska krutet, mjältbrandsporen alltså, otroligt svåra att få tag i. Ett galet geni som Martin Ekenberg hade förmodligen även i vår tid fått använda sig av klassiska sprängämnen. Och källor i dagens avsnitt är Aftonbladet 11/12/2020, Allers 19/5/2020, samt Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan nå mig på Instagram Historiska Brott eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.